Idag är ingen mindre än kändisadvokaten hos mig, Mark Safarian. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag menar, du har ju företrätt allt ifrån Gunilla Persson, Bingo Rimér, Patrik Ekwall, Katrin Zytomierska, Julia Franzén, Alexander Perleros. Jag menar, vi kan göra listan väldigt, väldigt, väldigt lång. Och nu sitter du här hos mig.
Ja, trevligt.
Jag hoppas du slipper företräda mig.
Säg aldrig, aldrig.
Nej, nej, nej. Jag säger aldrig, aldrig. Peppa, peppa. Nej, 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 nej. Du, Mark, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du, innan vi kommer in på hela din framgångssaga så skulle jag såklart vilja höra lite om din uppväxt.
Ja.
För du är inte helt svensk.
Nej.
Du är armenier.
Exakt.
Är du född i Sverige?
Nej, jag är född i Yerevan, Armeniens huvudstad, 1986. Det är så länge sedan, så det var Sovjetunionen. Så jag har varit liksom medborgare i tre länder, Sovjet, Armenien och Sverige.
Oj, oj, oj.
Ja, visst. Så att familjen lämnade Armenien 95. Då var jag ju 9 år gammal och det var ju inte särskilt trevliga tider där efter Sovjetunionens kollaps.
Och varför inte det? Vad var det som var så bra med Sovjetunionen, tyckte de?
Ja, de tyckte att det var liksom rättvisan och det var jämställdhet och den sociala tryggheten. Det uppskattade de.
Det sjuka är att jag har hört från andra som levde under Sovjetunionens tid att att det var mycket bättre då. Det låter ju sjukt när man hör det. För man tänker ju att Sovjetunionen var kommunistiskt och det var väldigt stora orättvisor och stora klyftor. Men klyftorna kom ju egentligen med kapitalismen sen.
Precis.
När de började närma sig USA. Och att många gick i bra skolor, det var tryggt, alla hade mat på bordet och så vidare och så vidare. Stämmer den bilden?
Ja, den beskrivningen, absolut. Självfallet, den beskrivningen kan jag väl någonstans förstå också, att det är liksom, det är inte håll dig borta ifrån politiken.
Så får du mat på bordet och kan jobba med
utbildning, mat på bordet, du får ju resa inom det stora, så att säga, landet. Va? Så att,
Men jag tänker, du är armenier och armenierna har ju alltid varit en utsatt grupp i världen, kan man ju säga. Armenien blev ju självständigt vilket år?
Ja, det var ju efter Sovjetunionens kollaps egentligen, 1991. Dessförinnan så var det 1918. Det är en gammal kultur med språket och traditionerna. Och man brukar ju, Armenien är ju ett litet liksom kristet land i en region omringad av muslimska länder. Man brukar säga att Armenien är ju världens första kristna nation och det är en väldigt konservativ och väldigt liksom traditionell kultur och så. Så att man har liksom försökt, jag tror att man har försökt liksom för att skydda sig mot andra eller mot eventuella liksom fiender och så har man liksom stängt in sig i liksom i den lilla delen av Kaukasus.
I den bubblan.
Ja, i den bubblan. Och sen så är man kvar i det. Liksom, för att min erfarenhet av Armenien är det inte så mångkulturellt. Jag har ju, det är sällan man ser någon som är en icke-armenier som bor i Armenien. Och det är fortfarande så.
Men jag tänker då med armenska, armenska föräldrar. Borde inte de ha varit glada att Sovjetunionen föll med tanke på att de fick ett självständigt styre?
Absolut. Alltså ur det perspektivet, ja. Men sen så följde det där med sig, alltså kollapsen följde med sig elände. Maffiafasoner, oligarker, och det är liksom, det vart ju kaos. Hela 90-talet brukar man beskriva som liksom anarkins tid i hela forna Sovjetunionen. Det var inte liksom endast Armenien som påverkades av det, utan det liksom börjar ju i Ryssland och sen så spred det sig till de här små republikerna.
Typ Azerbaijan och
ja, precis,
hela Moldavien, Estland, Lettland.
De länder där som lyckades någorlunda, det är ju de här baltiska staterna.
Okay,
som
liksom Estland, Lettland,
var snabba. Ja, men precis, de var ju snabba med att integreras i EU och sådär. Mm. Så att det är väl det. Och det är fortfarande, vi ser att den regionen är ju väldigt orolig.
Kriget. Ja, det är bara att titta nu.
Exakt, och det är väldigt tråkigt.
Men varför väljer ni då just Sverige?
Ja, återkopplad till Sovjetunionen. Pappa ville till Sovjet, och då han längtan till socialismen, och det tog honom till Sverige. Det är väl endast av den anledningen, tror jag.
Ja, man hade hört talas om Olof Palme.
Ja, exakt.
Okej, då kommer ni till Sverige, då är du 9 år gammal. Mm. Och var flyttar ni?
Vi hamnar faktiskt i Uppsala, i Gottsunda. Och jag och mina föräldrar, de bor ju fortfarande kvar i Gottsunda. Och jag älskar ju området, jag älskar Uppsala. Jag har väldigt många vänner kvar i Uppsala. Jag har ett hus i Uppsala, så jag liksom vägrar att flytta än idag.
Själen
är kvar liksom. Jag är utbildad i Stockholm och har haft arbete och allting i Stockholm och även lägenhet. Men Uppsala, liksom, jag har en del av hjärtat kvar i Uppsala. Liksom.
Jag har ju bott i Uppsala första 21 år i livet. Ja, det är en väldigt mysig stad.
Ja,
Gottsunda är ju, man kan ju jämföra det med Rinkeby idag.
Mm. Det har blivit så.
Det har blivit så, ja. Mm. Det var lite stökigt för 25 år sedan och nu är det ju väldigt stökigt. Mm. Hur känner dina föräldrar? Är de oroliga?
Absolut inte. Jag brukar ibland liksom så här, men var försiktiga. Liksom. Det pågår skjutningar och det är liksom uppgörelser till höger och vänster. Och de bara, det är liksom, vi har ju ingenting med det där att göra. Så att, de är inte oroliga.
Men du växer upp i Gottsunda, det är en förort i Uppsala, det är väldigt mycket invandrare som bor i Uppsala. Och gick du då i skola i Gottsunda också, första tiden i livet?
Ja, jag hamnade i Valsättra.
Ja, det är Gottsunda.
Ja, precis, det är Gottsunda.
Och hur tog du dig ur allt det där då? För att jag tänker ändå att idag liksom så kändes advokat, du har utbildat dig, du har ändå vuxit upp i en miljö, även fast det inte var som det är idag, det vill vi faktiskt understryka, så var det ändå lite stökigt då också. Mm. Så vad var det som fick dig att vilja komma bort från den miljön? Hur fick du din drivkraft?
Mina föräldrar, de påverkade mig väldigt mycket. Det var liksom redan när jag var kanske 6-7 år gammal så sa de, men du ska bli det här. Vi vill att du läser böcker, att du liksom gör läxorna och liksom, jag var en ganska stökig person eller i min ungdom var jag ganska stökig, men jag liksom prioriterade utbildningen, jag prioriterade skolan och sen kunde jag göra det liksom, hänga med kompisarna och liksom vara lite stökig och i största allmänhet sådär, men skolan var viktigt och det har det alltid varit.
Och de hade koll på dig?
De hade koll på mig och jag kommer ihåg att när vi reste till Armenien och sådär och träffade släktingar och så min mormor, hon var ju professor i språk. Så att hon tvingade oss läsa skönlitterära texter. Så när jag ser de här böckerna idag, jag förstår ju knappast. Liksom. Men på den tiden så satt vi och läste i flera timmar. Det var jag och mina andra kusiner som liksom blev utsatta för mormors påtryckningar Det kanske är därifrån det kommer, den här liksom, att amen, man vill ju liksom, man är aldrig nöjd, man vill ju vidare, man vill liksom jobba med sig själv och så vidare.
Nu var ju din mormor professor, så det är klart det är lättare att så här, satsa på en utbildning när man redan har akademiska mor och farföräldrar i bagaget, självklart. Vad säger man, akademiker föder akademiker? Hur många syskon är ni?
Jag har en bror som är 4 år yngre än mig.
Men vad gör han idag då?
Han arbetar, han jobbar. Han är kvar i Uppsala och arbetar, men han är entreprenör.
Okej, och så du kommer ut till Stockholm, du läser juridik.
Och tar juristexamen så småningom. När jag börjar läsa juridik så tänker jag liksom, jag har alltid drömt om att vara en försvarsadvokaten, helt enkelt. Jag har haft mina förebilder. Jag har haft internationella förebilder och så har jag haft svenska förebilder.
Vilka då?
Internationellt så har jag ju kanske den mest kände advokaten, en av de mest kända i alla fall i Amerika, Robert Kardashian. Jag har följt hans rättegångar.
O.J. Simpson.
Ja, just det. Exakt. Så han har inspirerat mig väldigt mycket.
Han är också armenier.
Exakt. Kanske lite grann därför också.
Ja, jag förstår. En blodsband.
Ja, lite så är det. Lite. Alla vi är släkt på ett eller annat sätt. Nej, men skämt åsido. Sen fick jag ju läsa om Henning Sjöström och hans gärning. Och det inspirerade mig väldigt mycket. Och då tänkte jag liksom redan under studierna, men jag vill ju jobba på hans advokatfirma. Det är väl ändå den byrån i Sverige som har haft flest kända mål liksom, han förekommer i, ja men överallt. Alltså, nu är han ju naturligtvis före min tid, va? Men att man inom juridiken och liksom så har han haft en alldeles särskild betydelse och roll. Och jag tror att det kommer liksom ta lång tid tills vi får en advokat som var lika stor som Henning Sjöström.
Och vad gjorde han som var så stort?
Ja, men han var den första egentligen kändisadvokaten. Han var ju den person som satte liksom egentligen kostym på en advokat i Sverige. Han tog sina mål medialt och han gjorde det riktigt bra och kom från ingenstans och avancerade på ett sätt som jag tror inte någon har gjort tidigare eller efter ens. Och man vet ju, kanske hört talas om Haijby-affären och Neurosedyn-målen och allt annat som kom efteråt på 60, 70, 80, 90-talet. Liksom. Så att man brukar säga att Henning var inblandad i precis allt som hände i Sverige.
Du ville vara Henning?
Ja, jag ville vara Henning. Jag tycker att det är väldigt viktigt med förebilder. Oavsett om man håller på med fotboll eller om det är juridik eller någonting annat, så tycker jag att man ska ha sina förebilder. För det är liksom det betyder väldigt mycket.
Ja, då strävar man ju efter någonting och så kan man också identifiera sig med någon. Och då är det lätt att gå i den personens fotspår.
Exakt.
Så det är ingen dum idé. Jag har själv aldrig haft den förebilden, så att säga. Men jag kanske kan vrida tillbaka klockan, fast det kan jag ju inte.
Aldrig för sent.
Jo, tro mig, det är för sent. Jag börjar bli gråhårig också. Och nu sitter du är ju delägare i Henning Sjöströms förra advokatbyrå, heter det.
Ja, just det. Vi heter ju juristhuset Lawhouse, advokatfirman Sjöström, och så har vi alltid hetat i stort sett alltid. Och det är en av de få advokatfirmor som har överlevt sin grundare, tillika ägare. Så att Henning är kvar, hans namn är kvar, hans egentligen möblerna är kvar. Och det känns, ja, det är kul. Det är kul.
Har du träffat Henning Sjöström?
Jag har träffat honom, men inte i, så att säga, jobbsammanhang. Utan jag var ju student på den tiden. Han gick ju bort 2011, tror jag.
Och hur var du träffa en idol?
Ja, det var ju sjukt overkligt.
Och hur hamnar du där liksom? Du går klart dina juridikstudier och sen vilken advokatbyrå börjar du på?
Jag sökte mig till juristhuset. Jag fick inte jobbet för jag var inte den som hade de bästa betygen när jag gick ut utbildningen. Och då tog jag anställning hos en annan advokat som jag uppskattar och har en väldigt bra relation till än idag. Under två års tid så jobbade jag hos honom. Och då var jag fortfarande biträdande jurist och då tänkte jag, men liksom, jag vill ju till juristhuset, jag vill ju till Henningsbygge. Liksom. Det är liksom, målet är ju... Då, jag söker inte jobb utan jag ringer till en av mina kollegor och frågar honom om de har en ledig anställning. Och då han kände igen mig och sa, men du kom imorgon så pratar vi. Så var det klart liksom.
Så jag hamnade bara, där.
Vad hände?
Liksom? Hacka in på ett bananskal.
Ja, alltså, jag bara liksom, bara, nu säger jag upp mig liksom.
Och hur gammal är du då?
Ja, då är jag 30, vad är det, 31.
Och hur länge hade du jobbat? Bara i två år?
Tre år någonting.
Så du var inte klar förrän du var 28, 29 år?
Ja, precis.
Det var så en... att du pluggade i många år?
Ja, juristutbildningen är ju 5 år. För mig så tog det 6 år, 6,5.
Ja, vadå? Började du plugga när du var 23 då, eller?
22 typ. Jag läste ryska innan ganska mycket. Ja. Jag är intresserad av språk. Så att jag har ju...
mormor?
Ja, som mormor. Ja, precis. Hon har ju påverkat mig väldigt mycket, tror jag. Men jag har ju läst ryska. Jag behärskar ryska flytande nu. Jag pratar ju ryska. Jag har det som arbetsspråk bland annat.
Det är många ryssar här nu som behöver din hjälp.
Ja, alltså, det är väldigt många.
Du är tolk numera.
På gott och ont.
Tolk, ja, precis. Ja, men, slash advokat. Alltså,
nackdelen med att kunna språk i yrket är att man liksom stör sig på tolkarna. Liksom. Det är inte så bra, va? För då blir man ovän med de flesta.
Det
vill jag inte. Ja. Jag vill inte liksom, så att det blir ju det.
När de översätter fel.
Ja, exakt. Det är inte så han menar. Men vadå? Liksom? Vissa kan liksom tro att advokaten försöker påverka. Liksom, sådär. Ja. Men det är inte alls på det sättet.
Han sa att han var inne i en butik, inte i en godisaffär.
Exakt.
Vad var liksom målet? Var målet att bli kändisadvokat? Var målet att bli en Henning Sjöström?
Verkligen inte. Målet var ju att liksom göra ett bra arbete så att folk liksom kommer till dig, precis som de kom till Henning. Jag tror inte folk kom inte till Henning för att han var känd, utan folk sökte sig till honom för att han var bra. Han var en duktig jurist. Och det är liksom det som har varit målsättningen för mig, och det är det fortfarande. Och vi har ju sett under senare år att branschen har liksom tagit skada utav publicitet. Alltså, vi har ju haft en hel del jurister som har blivit eller advokater framförallt som har blivit uteslutna och så vidare på grund av att man har liksom misskött sig på ett sätt som inte är acceptabelt och så. Och tror jag det är anledningen till att det blir så, det är att folk har för bråttom helt enkelt. Det ska liksom gå snabbt nu för tiden. Liksom. Att,
hur då menar du?
Ja, men alltså att man har bråttom med att liksom avancera i yrkes liksom trappan. Va?
Men vad gör man då som inte blir bra?
Ja, jag tycker till exempel att det är bra att hamna på en arbetsplats där man liksom tar lärdom av de äldre, mera erfarna kollegorna. Att man inte liksom det första man gör så fort man blir advokat startar liksom eget och bara dra liksom, utan att man är kvar, man tar till sig, för du vet, erfarenhet är ingenting som du kan köpa.
Jag förstår vad du menar, att det är som att gå i en skola när man lär sig av de äldre vilka misstag man inte får göra.
Exakt.
För att det är ju också väldigt mycket som advokat så här, råkar man göra ett litet snedsteg så kanske man blir utestängd ur advokatsamfundet utan egentligen att det är en big deal. Men alltså så här, man lär sig inte var man inte ska, vilka miner man inte var minerna finns så att säga. Idag kan man ju säga att du har en skål fylld med massa kändisnamn.
Ja.
Varför väljer de dig?
Jag är engagerad på ett sätt som de flesta av mina klienter, oaktat om det är en känd eller icke-känd person, uppskattar. Och jag tycker att det är väldigt viktigt med engagemang.
Skulle du säga att du är brottsmålsadvokat?
Jag jobbar ju mestadels med det, men sen så har jag kanske 10% civilrättsliga tvister och sådär som jag, men mestadels så är det brott, det är det jag jobbar med.
När Gunilla Persson då väljer dig som advokat, varför, i vilket syfte var det?
Ja, Gunilla ringde mig och så sa hon att hon tycker att det är en orädd person, och då sa man, tack så mycket. Vad gillar saken? Och då berättade hon att hon kände sig förelämpad, kränkt till följd av ett x antal artiklar som en som har publicerats, bland annat om påstådd brottslighet som är intressant, och ville då vidta rättsliga åtgärder, och då har jag varit henne behjälplig under den resans gång. Processen är inte klar än, utan det är, vi kommer ha i början av nästa år en huvudförhandling i det här, så får vi se vem som får rätt. Ja, det finns ju en journalist som bedriver sajten Stoppa pressarna, och den sajten har, alltså han som bedriver sajten, enligt min mening en duktig journalist, men det som förekommer av sajten och det som läggs ut om offentliga personer, och det är helt acceptabelt. Oftast är det liksom rena kränkningar, förtal och förlämpningar. Och jag tycker inte att man ska kunna tjäna pengar på den typen av publicistiskt innehåll. Och jag har respekt och acceptans för att många, och jag vet ju det, för jag har ju fått jättemånga samtal från personer som vill gå vidare men inte vågar riktigt, för att det som händer om man går mot honom, det är att det blir värre. Jag visste ju att om jag går mot honom, så kommer jag själv så att säga placeras i skottlinjen. Det hade jag räknat med, och det tog jag med i kalkylen, att absolut, jag är redo. Och så blev det också. Han skickar ju massa fotografer efter mig, och jag blev fotograferad på väg liksom ut från kemtvätt och diverse liksom, så att man känner sig bevakad hela tiden när man är i city. Och det har jag inga problem med. Men jag har förståelse för att många upplever det som betungande.
Och vad händer då med Gunilla och Stoppa pressarna? Varför var hon så sjukt förbannad?
Ja, det var ju framförallt tre artiklar som Stoppa pressarna hade publicerat om Gunilla. Och de artiklarna, det var ju, förutom att det inte var sant, så var det ju direkt kränkande.
Och vad var det för artiklar?
Ja, man pekade ut henne som brottsling, som en person som är förhindrad att komma till Sverige. Och det ungefär handlar om att Gunilla Persson stoppas från resa till Sverige på grund av att hon riskerar att bli arresterad av polis då hon är dömd för bidragsbrott i Sverige, vilket är ju inte sant. Gunilla är, eller har aldrig varit dömd för brott överhuvudtaget i Sverige. Och peka ut en person som brottsling, dömd brottsling, det är, menar jag, utgör förtal. Dessutom så är det två till artiklar som är anmälda, bland annat att Gunilla tvingar då sin dotter Erika klä av sig för att liksom på så sätt, ja, det visar ju att hon är en dålig mamma helt enkelt, som klädde av sin dotter liksom, för att kanske få publicitet eller sina pengar. Och det tredje handlar om att hon anklagas för djurplågeri, och det är inte heller okej liksom, för det. Och egentligen så har jag ju liksom, hans artiklar kan ju handla om det är så sjukt att man kan ens komma på tanken att skriva den typen av artiklar som oftast hamnar på den sidan.
Men till exempel, varför går folk in och läser det här då?
Ja, men varför? Jag vet ju inte, det är liksom, jag vet ju, han skriver att vi har nästan 1 miljon besökare liksom i veckan, så jag vet inte om det är sant eller inte, men det, jag menar, folk kanske är i behov av att roa sig, jag vet inte. Jag har ju väldigt svårt att se poäng med att liksom publicera den typen av artiklar.
Jag ser ingen poäng i att gå in och läsa om någonting helt och helvete fel heller.
Jag var inne där på den sidan.
Om det nu är så.
Så att Niklas Strömstedt liksom bajsnödig på gågata och sen liksom stor bild. Men liksom, vad har det för liksom intresse?
Ja, vad är det för nyhetsvärde i det?
Ja, liksom.
Och varför skriver man det överhuvudtaget? Jag fattar inte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och Katrin och Bingo, känner du, de har ju också varit dina klienter. Och ni har nära relationer då. För du blir ju lite polare med dina klienter.
Ja, alltså för mig är det viktigt att ha en bra relation. Vi har ju, och det spelar som sagt inte roll om det är en offentlig person eller inte. Jag är engagerad i mina klienter. Jag liksom brukar ringa till, framförallt mina häktade klienter ringer jag väldigt, väldigt, väldigt ofta gör jag, för att liksom bara liksom se hur de mår och så vidare.
Det är ju trevligt att känna, för att de häktade personer har ju egentligen ingen kontakt med omvärlden.
Precis.
Så det är som att sitta och prata med någon psykolog eller någon som lyssnar på
det. Det uppskattas väldigt mycket.
Det förstår jag. Ja, men jag träffade ju dig och Gunilla Persson. Ni skulle äta middag på Rish till exempel. Så hon uppskattar ju din vänskap också. Vad pratar hon om då när ni sitter och hänger sig utanför?
Nej, men det finns ju alltid en hel del att prata om.
Vad tycker du om Gunilla, vänskapen till Gunilla?
Fantastisk person. Hon är en karaktär. Det finns inte en tvåa utav Gunilla Persson. Hon är en väldigt speciell person. Hon är en trevlig, ungdomlig, väldigt kreativ och bestämd person. Och det gillar jag med henne.
Hon vill ju gärna hitta en man. Du har inte löst problemet åt henne.
Ja, tyvärr så faller det.
Du är lite ung, är du singel?
Ja, än så länge så är jag det, precis. Men det är liksom...
Det är inte riktigt.
Ja, precis. Precis. Men ska man tro på Stoppa pressarnas senaste, eller något artikel, så skrev han att jag hade en relation med Gunillas dotter.
Åh, herregud.
Kan
man skratta åt det här?
Ja, alltså jag gör ju det, för jag tycker att det är det är så sjukt.
Vinner du många utav dina mål?
Ja, alltså jag har ingen statistik över det, men jag tror att jag är en ganska produktiv jurist, tror jag.
Skulle du säga att du sitter hemma och jobbar typ dygnet runt med dina klienter? För att jag menar, man kommer ju ingen vart om man inte liksom kör stenhårt.
Ja, alltså jag har inte ens, jag tänkte häromdagen, liksom folk frågar, ja, men när har du semester? Ja, men jag är liksom 37 år, jag tror inte att jag någonsin haft semester. Det tror jag inte. Och jag liksom, vad är
semester?
Jag kan inte koppla av, för det går inte.
Koppla av en vecka? Du kan inte åka till Rådås en vecka?
Nej, men jag kan och kan. Det gör jag i och för sig, va? Men det är liksom, du är alltid tillgänglig. Liksom. Jag är alltid tillgänglig i telefonen. Liksom. Den är alltid på. Va? Och, så att jag finns tillgänglig.
Du lever genom ditt jobb. Man kan säga att ditt jobb är ditt liv.
Ja, det stämmer in ganska bra på mig.
Låser inte dörren till kontoret och går hem och tar det lugnt, utan nej, det finns med dig hela tiden.
Jag tror inte att det liksom går att göra det riktigt heller. Sen är jag engagerad, och det kanske man hade kanske kunnat vara lite mer liksom bara, ja, men nu stänger vi av det här och sen så gör jag det.
Men det kan ju också vara så, du har ju inte fru och familj. Du kanske skulle stängt av mer om du hade barn.
Det kanske är därför jag inte har det.
Exakt. Ja, man kan ju vända på steken.
Anledning till det.
Det senaste uppdraget du har nu, det handlar ju om massskjutningen i Farsta. Där din klient är en utav skyttarna. Hur känns det att försvara en skytt?
Nu är ju...
De dödade ju två personer.
Ja, precis. Det var ju det som hände i Farsta. Det var ju naturligtvis en tragedi för samtliga inblandade på alla sätt och vis. Men den förundersökningen, den utredningen pågår fortfarande. Så jag kommer inte liksom kunna berätta någonting om det. Men det som är offentligt och det som jag kan säga nu, det är att min klients inställning är att han förnekar brott. Sen får ju naturligtvis tiden och utredningen påvisa hans inblandning och på vilket sätt åklagaren menar att han har gjort sig skyldig till de orden. Som...
Du hamnar ju lite i ett ordkrig med Gunnar Strömmer, våran justitieminister. Vad handlade det om? För det stod ju om det i tidningen.
Ja, precis. Ja, men i samband med den här massskjutningen då så uttalar justitieministern sig på sätt som jag tyckte inte var acceptabelt. Han gjorde en benämning om inhemska terrorister, och jag tycker inte att liksom politiker ska lägga sig i hur den liksom dömande verksamheten sköter utredningar och liksom ha åsikter om eventuella brottsrubriceringar, utan det är, liksom, det är upp till de rättsvårdande myndigheterna att liksom ombesörja.
Är det inte lite typiskt politiker? Jag bara tänker så här, när en advokat gör bort sig då lite så sparkas han ut ur advokatsamfundet. Mm. Men en politiker sparkas ju inte ut när han lägger sig i saker som han inte får lägga sig i. Mm. Och det där är ju en typisk sak som politiker håller till politiken, juridiken håller sig till juridiken. Och när de då går ut offentligt och börjar så frön i människors huvuden, så kan det ju det där liksom, det kan ju gå åt skogen. Mm. För man kan ju också, det där kan ju skapa rasism, det kan ju skapa rädsla hos människor.
Absolut.
Är det inte så du
Absolut.
Tänker lite grann?
Jag håller med om din beskrivning. Det, så är det ju. Jag menar, det är ju den, så att säga, verkställande makten ska inte blanda sig in i liksom den dömande liksom verksamheten överhuvudtaget. Sen att liksom göra politiska poäng utav tragedier och så här, det tycker jag inte heller rätt.
Nej, då får man ju istället då börja jobba för att det inte ska ske överhuvudtaget.
Ja, men precis. Det är liksom deras primära jobb, uppgift är inte liksom att liksom inkomma med egna brottsrubriceringar, utan snarare liksom se till att skapa en klimat där de här ungdomarna som i tidig ålder faller i brottslighet, att de liksom håller sig undan ifrån de miljöerna och liksom gör någonting annat istället. Skapa sig förebilder. Precis som jag gjorde på min tid. Jag hade inte de bästa förutsättningarna. Även om jag kom från väldigt bra familjeförhållanden, så hade jag inte de bästa förutsättningarna när jag liksom var nyanländ i Sverige. Det hade jag absolut inte.
Nu när du har ju invandrarbakgrund. Du har lyckats. Nu sitter du med en kille som är anklagad för dubbelmord i Farsta. Det var en 15-årig kille som dog och en äldre man, vilket är fruktansvärt och en riktig tragedi. Vad känner du, jag menar som en svensk med invandrarbakgrund, för de här killarna? Kan du känna liksom någon form av sorg över att det har blivit som det har blivit? Mm. Och hur skulle du agera, eller säga till politikerna att agera för att det ska ta en annan vändning i samhället?
Mm. Alltså min uppfattning i frågan är liksom att de här ungdomarna, de behöver hjälp. Framförallt hjälp med att liksom komma in i samhället, integreras, få utbildning. Liksom. Alltså att få en utbildning, det ska vara det primära. Det är ditt man ska liksom... Siktet måste vara inställt på att liksom, ja, men jag ska utbilda mig först. Och sen det här med feta bilar, klockor och så vidare. Det kommer ju sen. Det är, liksom, det är på köpet. Men du måste vara liksom... Det är liksom du ska, om man tar fotbollsspelare till exempel, så du börjar inte spela i Premier League det första du gör. Utan du börjar kanske i division 2, 3, 4, 5. Sen avancerar du upp till de... bästa lagen. Liksom.
Men hur ska man nå dit om man sitter i en familj som är analfabeter, inte kan språket, man öppnar dörren och det första man gör rekryteras till någon gängmedlem som kan locka med pengar och klockor och bilar. hur ska man inte hamna där? Alltså det känns ju så enkelt för de här barnen att bara så här, this is the easy way out. Vadå utbildning och matematik och det blir ju för svårt bara du säger ordet utbildning.
Det tar så lång tid dessutom, eller?
Ja, men hur ska jag ens nå dit? Vem ska lära mig vad algebra är eller vad det än är? Liksom mina föräldrar kan inte språket, jag klarar mig inte i skolan, jag får ingen hjälp på eftermiddagarna. Jag känner mig utanför det svenska samhället. Och här behöver jag bara öppna dörren och veta att jag kan tjäna 10 000 spänn om dagen. Mm. Hur ska du få en sån kille motiverad?
Jag tror att skolan har en viktig roll i det hela. Har inte du förutsättningarna hemma så ska du få dem av skolan. Och nu vet jag inte hur det ser ut inom svensk skola, men jag misstänker att det är inte så engagerad miljö, utan de här får ju göra precis som de vill och det är liksom ingen som bryr sig riktigt heller. Så jag tror liksom det är egentligen det är liksom familjen, har inte du de förutsättningarna inom familjen så är det skolan, ytterst samhället. Och har inte du det, ja, men då blir det som det blir. Då blir det den situationen som vi har idag. Och det är inte bra, den här utvecklingen. Det är inte, man hör liksom i debatten, men det är liksom vi ska ha hårdare straff och så vidare. Men det är inte det som är lösningen till problemet, utan lösningen är förebyggande. Att arbeta förebyggande.
Och det säger ju alla att man ska, och det säger jag också. Mm. Jag, när vi växte upp på 90-talet, jag var med i Bikupan, du vet, i Gottsunda teatergrupp och spelade mycket handboll och höll mig ju aktiv på eftermiddagarna och kvällarna. Men det var inte samma problem då. Och då fanns det också en stor invandrargrupp och de har ju lyckats de flesta. Så det är inte så att det inte går. Man har ju haft facit i hand. Det är inte så att någon bara uppfinner hjulet helt plötsligt. Men hur ska vi hitta tillbaka till det där?
Ja, jag tror att tiden var ju annorlunda. Om man tänker sig liksom 90-talet, det var liksom, alla var ju så här prestationsbaserade på något sätt. Liksom. Det var en tävling, man ville liksom ta sig fram hela tiden.
Men framförallt liksom, det här med kriminalitet var så långt borta. Nu är det ju skjutningar hela tiden, man är ju rädd för att gå ut på gatan, man vågar inte skicka sina barn till krogen, man är ju rädd att det ska bli bråk i kön. Och såklart det har alltid funnits kriminalitet, men de här dödsskjutningarna, hur får vi stopp på dem? Det känns ju som att det är krig ibland.
Ja, tyvärr. Det är ett problem vi har. Det är ett samhällsproblem. På riktigt är det. Men lösningen är inte ur påföljdssynpunkt liksom hitta på hårdare straff och liksom metoder som handlar om att man ska liksom inskränka ens fria och rättigheter. Utan det ska liksom handla om förebygga och jobba med ungdomar, jobba med familjer som behöver hjälp och stöd och framförallt liksom ge resurser till skolan. Vi har väldigt mycket pengar i det här landet. Det är en av världens rikaste länder. Varför inte tillsätta eller avsätta resurs för att komma till rätta med problemet? Satsa. Pengarna behöver liksom in i skola och socialtjänst och den typen av verksamheter. Det är inte liksom brottsförebyggande delen. Det kommer ju där.
Det är ju så. Och sen är det väldigt många som tycker så här, ja, men de här invandrarna kommer hit och begår brott och så vidare. Och vad folk inte riktigt förstår heller, tror jag, det är att så här, det här är ungdomar som har bott i Sverige hela sina liv. De lever i ett segregerat samhälle. De vet inte vad som händer utanför sina områden. Och många lärare, de larmar ju redan de här barnen är 10-11 år gamla. Det är ju redan där man måste in med, som du säger, med familjer, ta in familjer och att det ska finnas resurser. Och då kan man ju också tycka då som icke-kriminell, varför ska vi betala skatt och jobba och betala för det där. Vi har det också tufft och jag jobbar ju också på nätterna på sjukhuset och liksom mina barn är inte kriminella för det. Att det skapar också en orättvis känsla hos dem som faktiskt kämpar och det måste man ju respektera och förstå. Mm. Men samtidigt är det ju så här, livet är orättvist någonstans och man måste ju ändå sätta resurserna där det inte är bra, för att det blir en våldsspiral och det kommer bli ännu värre om vi inte gör något akut åt situationen. Mm. Och jag håller med dig, egentligen hjälper ju inte längre straff. Det gäller ju att göra så att de här barnen inte hamnar där, så vi skippar kriminalitets... Så att vi slipper den höga kriminalitetssiffran i samhället. Men det är ju barn det handlar om, och det är utanförskap och det är segregation och det är massa grejer. Och jag brukar också säga att det handlar egentligen om invandrare och svenskar. Det handlar om fattig och rik.
Exakt.
Om vi nu ska liksom hårdra det hela.
Exakt. Det här med att man liksom, den här uppdelningen mellan etniska svenskar och icke, det är liksom, jag tycker att det har ju endast politiska tankegångar. Jag tycker inte att det präglar egentligen verkliga förhållanden överhuvudtaget. Jag känner väldigt många första generationens invandrare som är höginkomsttagare, som har lyckats riktigt bra, som ombesörjer flera hundra anställda och så vidare och så vidare. Så det är liksom, det är inte, och de pratar man inte om högt, alltså, utan de är ju liksom anonyma, va? Utan det är liksom det dåliga som kommer fram så där upp på ytan. Den uppdelningen är liksom, den är inte bra heller. Jag tycker inte att den är rättvis, och den är liksom inte korrekt heller. Det är liksom...
jag håller med dig 100%, och liksom, det är klart, i och med att jag hänger mycket bland de som är framgångsrika, så ser jag ju också hur många som helst framgångsrika svenskar med invandrarbakgrund som betalar tiotals miljoner i skatt varje år. Alltså, de är superduktiga. De pratar vi inte om. Vi pratar om de där 200-400 gängkriminella som förstör för hela samhället. Men man talar inte om de där 90% som faktiskt gör jobbet.
För där finns det inga liksom politiska poäng att hämta.
Men skulle du ändå säga, jag menar, du är kristen och jag menar, det här, många tycker det här med muslimer och att det är hej och hå, att de tar hit sina sharia-lagar. Och, är det din bild av islam i Sverige?
Absolut inte. Jag har väldigt många muslimska vänner och kollegor och aldrig upplevt något avvikande överhuvudtaget. Aldrig. Jag känner inte igen den beskrivningen. Ändå så umgås jag väldigt många, både inom ramen för yrket och även privat. Den beskrivningen känner jag inte igen.
Nej, för där också är det så här, ja, det ploppar upp liksom 50 personer som blir förbannade för att man bränner Koranen, vilket är helt onödigt, det kan vi båda hålla med om. Och jag tycker att en sån handling ska vara oacceptabel. Inte för att jag själv skulle gå dit och visa liksom, hej, här är jag tycker du är dum i huvudet, för att jag skulle aldrig ge dem min uppmärksamhet överhuvudtaget, och jag är ändå muslim. Men samtidigt tycker jag inte att man bränner upp någon form av
det är att visa orespekt,
religiös bok. Men då går ju Richard Jomshof ut nu i Expressen för 2 veckor sedan och tycker att det är alla muslimska länders fel och det är en barbarisk religion ungefär, religion och muslimer hit och muslimer dit, och där finns det ingen demokrati och här får vi göra vad vi vill för det är, vi har yttrandefrihet.
Den beskrivningen av islam till exempel, eller muslimer i synnerhet, det har ju till syfte att tjäna politiska poäng. Precis som beskrivningen av brottsligheten, det har ju liksom, jag tycker inte att man ska liksom göra politik utav precis allt. Det blir inte bra. Det blir ingen bra stämning i samhället, utan folk ska inte liksom...
Nej, men för att man såg ju återigen frön, och då blir det ju en bild av muslimer att de är kriminella eller att de är att de begår såna här terrorhandlingar och så vidare. Och då får man inte glömma att det bor ju 1,6 miljarder muslimer på den här planeten.
Exakt.
Och det skulle innebära, om alla var terrorister, ja, då skulle det inte leva en, då skulle inte finnas en enda levande människa på den här planeten. För om en terrorist tar med sig 4 personer så är ju den här världen över. Då kommer det inte finnas en levande människa kvar. Så det går ju inte. Det finns 1,6 miljarder muslimer, det är 25% utan av världens befolkning. 90% lever i icke-demokratier i världen. Och då innebär det ju att de 25% då enligt honom lever i förtryck och allting. Vad gör de här andra 65% som också lever i icke-demokratiska länder som inte är muslimer? Jag bara undrar liksom.
Ja, alltså min så här, jag har ju, eftersom jag kommer från Armenien, och Armenien är ju, har ju levt tillsammans med muslimska grannar i flera tusen år. Och det har ju liksom egentligen aldrig varit ett problem. Snarare tvärtom. Man har liksom levt i symbios med varandra. Man har liksom handlat med varandra. Man har liksom... Men sen så i början av 90-talet, då hände det här folkmordet till exempel mot armenier och mot kristna i nuvarande Turkiet.
1915,
precis. Och då, liksom, då frågar man, vad hände egentligen? Det beskrivs ibland som att det var krig mellan muslimer och kristna. Liksom. Men det handlar ju liksom inte om det handlar om politik. Att den tidens politiska liksom, uppdelning, att det passade in och liksom göra det. Och då gjorde man det. Och sen så, för att liksom... Och sen så skyller man på religion. För det är liksom enklare, det är lättare. Liksom.
Fast det handlar om att eliminera de duktiga.
Såklart.
Som man gjorde under andra världskriget med judarna.
Såklart.
Obviously.
Såklart. Och det Putin gör idag till exempel i Ukraina, det handlar ju egentligen om samma sak. Nu är de ju terrorister, eller nationalister ska man säga. Ukrainska regeringen är ju multinationalister, alltså ultranationalister. Såklart, det är liksom enklare att få acceptans när man liksom gör den typen av benämningar som anspelar på religion och liksom ideologi och så vidare.
Men det säger jag alltid, alla krig, inget krig, alla bara, ja men det är så mycket krig på grund av religion, man bara, nej, det handlar om makt och pengar. Det handlar inte om religion. Det är precis som i kriminalitet. Det handlar om fattig och rik. Återigen, pengar och makt. Det är det enda som driver människan framåt.
Fallet.
Sen kan man ju säga så här, ja vi är kristna, vi är muslimer. Det bor ju otroligt mycket armenier i Syrien vet jag. För jag är ju född i Damaskus. Ja. De är ju alla guldsmed och har massa guldbutiker. Där har det ju aldrig varit ett problem mellan kristna och muslimer heller så länge jag har levt på den här planeten i alla fall.
Jag har pratat med många armenier som har bott i Iran till exempel. Och det är ju, ingen någonsin har blivit utsatt för någonting till följd av kristna religionen. Det finns ju armeniska kyrkor överallt egentligen i hela Mellanöstern. Och det är ju, jag har aldrig hört någonting alltså om att man som kristen har blivit utsatt för eller utsatt för repressalier eller liksom något.
Och det är det jag tror att många liksom sitter på sina fördomar och säger men vadå, vi får ju inte ha kyrkor i Saudiarabien. Så tar de ett land utav 22-25 arabiska länder. Nej. Men i Syrien finns det kyrkor, i Libanon finns det kyrkor, i Irak finns det kyrkor, i Iran finns det kyrkor,
absolut.
I Egypten finns det kyrkor, i Tunisien finns det kyrkor i hela Mellanöstern. Det har ju till och med öppnats upp synagoger i Dubai och kyrkor. Och alla får utöva sin religion. Och då tycker svensken så här, men vi som är så liberala, varför ska vi bygga en moské? Men ni tycker ju att vi är barbarer och muslimerna är terrorister. De bygger synagoger och kyrkor i Dubai. Men det är ungefär som att nej, men det kan ju inte ske. För vi har läst i Expressen och Aftonbladet att för Jomshof säger, förstår du?
Attitydförändring, det är det som krävs, det är det som behövs. Ja. Så att man, alltså, media, det är liksom det man läser, liksom, det är bara, det är liksom... Jag tycker att folk ska lägga ner mer tid på att liksom utbilda sig i historia. Och se hur har det varit för liksom 100, 200, 300, 500 tusen år sedan.
Det har ju lett till var vi är idag.
Exakt.
Det är det man folk måste förstå.
Det är inte liksom.
Men jag tror också att vi blir så inpräntade idag med media och vad som står i media. Titta på de här nyhetskanalerna. Så det blir våran sanning. För vi orkar inte hitta vår egen information. För att hjärnan hinner liksom inte med.
Och det är så mycket också, va?
Du har ju också haft den här svenska Tinderbedragaren. Jag såg dokumentären i huvudet på en gärningsman där du är med i den här killen som har lurat 400 tjejer på bedraget dem. Eller, Och du menar på att, vadå, de får skylla sig själva eller?
Ja, så, ja, vi har ju lämnat en förklaring. Min klient har ju lämnat en förklaring om hur det kommer sig att han hamnar i en sån situation. Och jag menar att hans förklaring är ju godtagbar och acceptabelt.
Och vad är det då enligt dig?
Nej, men enligt hur vi såg på det. Då
du var, också?
Ja, jag är försvaret. Så att jag har ju, min klients sanning, det är min sanning. Så jag har ingen anledning att liksom gå in och misstro honom. Den förklaring som han har lämnat under domstolsförhandlingarna och även till mig, den anser jag är...
Och vad är det då?
Ja, det handlar om att han har hans sätt att leva livet. Alltså han har ett liksom, han lever i lyx och han älskar liksom glitter och glamour, va? Och väljer man, och det förstår man, träffar man honom så fattar man att ah, men den här killen, han är inte liksom vem som helst. Han beter sig på ett liksom väldigt extravagant sätt. Va? Och då menar jag att om man väljer att vara tillsammans med en sån person, så är man någonstans införstådd med att det kommer att kosta. För det är liksom tjänster och gentjänster. Om du är liksom, väljer att liksom resa med den här personen till Hawaii liksom, bo på hotell för liksom 55 000 per natt, ja, men då får du ju liksom kunna tänka dig och räkna med att du kanske kommer behöva bidra med någonting också.
Så bara... tjejerna, menar du på, de trodde att han skulle ge dem en lifestyle, och han menar på att om du åker med mig till Hawaii så ska du ge mig den lifestyle.
Alltså egentligen ömsesidigt, givande och tagande. Jag menar, han köpte resor och de köpte resor, och det var liksom, det var ju ett givande och tagande. Det är som i ett vilket förhållande som helst.
Men han hade väl typ så här 400 samtidigt eller?
Ja, nej, men det är kanske sanning med
de avlöpte varandra. Avlöste varandra.
Ja, jag vet inte hur många han dejtade så, men han var ju populär bland tjejer, det var han.
Men varför åker han dit då?
Nej, men för att åklagaren anser att brott har begåtts, att han har ju i något avseende vilselett personerna att bete sig på ett sätt som utgör brott.
Betala honom pengar.
Till exempel att låna ut eller vad du nu kan tänkas vara. Och det är ju...
Lite som den israeliska tindersvindlaren.
Ja, det är snarlik beskrivning. Nu kan jag inte om det caset, jag har ju sett dokumentären i och för sig, men jag tror att de förklaringarna som min klient lämnade under förhandlingarna i tingsrätt och hovrätt, de är godtagbara. Och jag har i och för sig ingen som helst anledning att betvivla på riktigheten av...
Och vad var det han menade då på att...
Nej, men väljer man att gå in och bli tillsammans med honom så får man ju bidra. Så är man införstådd med att det är inte bara han som kommer att betala. Utan...
Jag har haft Johan Eriksson i podden som en respekterad advokat. Du gillar honom säkert också.
Absolut.
Och det var två år sedan. Tiden går så fort när man har roligt, tänkte jag säga. Och han har ju skrivit en bok då om sina klienter, att det finns en människa bakom varje klient. Och du som är så engagerad i dina klienter, tänker jag, känner du samma sak?
Absolut. Jag ser, det är inte en brottsrubricering liksom, eller misstanke jag ser i en person när jag träffar honom eller henne, utan jag ser personen, jag ser människan. Och det är liksom viktigt att göra det. Och när man ser människan, då har man lättare för att förstå, lättare för att få liksom acceptera situationen och lätt, och det är väldigt viktigt att man ser personen och inte låter sig påverkas av media och av liksom förutfattade meningar och så vidare.
Och vad känner du framåt liksom? Jag menar, du är ju otroligt engagerad och det finns ett engagemang för det utanförskapet. Känner du att du vill göra någonting åt samhällsproblemet?
Jag är ute ganska en hel del, ska jag säga, och inspirerar ungdomar, och jag har ju, det har ju gått väldigt bra för mig. Jag kör de fina bilarna. Jag har liksom, jag syns och det ser folk, och det, jag har inga problem att berätta om min resa, hur det kommer sig att jag har hamnat i en sån position. Och mina föräldrar, de bor ju fortfarande kvar i Gottsunda. Jag har ju hus i Sunnersta.
Då vill jag säga tillägga att det är ett väldigt fint område i Uppsala.
Ja, den förort.
Han gick from trash to flash.
Men jag är en hel del i Gottsunda och liksom och hänger och grabbarna kommer fram och liksom hur satsa på skolan, utbilda dig. Kan jag så kan du. Liksom, det finns ju ingenting som kan hindra dig. Du är inte förståndshandikappad.
Och hur ser framtiden ut nu då? Ska du gifta dig, skaffa barn? Har du tid för det?
Ja, alltså,
du är ju singel, så att jag menar, de som... Jag menar, ni kan ju alltid få tag på det. Du har ju en Instagram-sida, hoppas jag.
Ja, det har jag. Det har jag. Ja. Nej, men jag har inte... Mamma säger att det är dags att liksom prioritera familjen och sådär. Jag har ju... Du har ju liksom, ta tag i det där nu innan du blir för gammal. Jag känner mig fortfarande, jag är 37, men jag känner mig som 25.
Ja, du är fortfarande ung. Det kommer när det kommer.
Ja, exakt. Så är det.
Tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.